Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Ja, må han leva. Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i hundrade år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Fritte som fyller år idag. Han lever hipp, hipp. Hurra, 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 hurra.
Oj, oj, oj. Alltså vilket moment. Men det var nästan som när du sjöng halleluja i podden. På, vad heter det? På vems? Flygel.
Olof
Adolfsson ska man flyga.
Det var väl det sämsta som har framförts sen. Men du, jag är inte klar där. Jag har en present.
Wow.
Alltså jag vill att, eftersom förra avsnittet började så snyggt, tänkte jag, hur fan ska jag kunna
toppa det här?
Toppa det? Då kom på, du fyller år idag. Du fyller ju 52.
Ja, jag fyller faktiskt 52.
Grattis.
Wow, vad spännande.
Det här,
oj, oj, oj. Nu börjar vi så här, till dig. Det ska jag syntolka det här. Det är ett paket i svartvitt med en röd rosett. Och så står det till dig på kortet. Grattis Fritte.
Uh-huh.
Väldigt fin handstil.
Min handstil.
Jag sprättar upp det här på ett lite så här vårdslöst sätt nu. Och där i är ett litet gulligt kort. Och det är ett kvadratiskt kort. Ungefär mäter ungefär 7x7 centimeter. Och på det är det ett rosa hjärta med rosa blommor och det står love på.
Visst är man liksom säker i sig själv när man vågar ge ett sånt kort till en jämnårig man?
Ja, verkligen. Det doftar så otroligt mycket självsäkerhet och bara
trygghet
i sin sexualitet. Och sin sensualitet framförallt.
Men det gäller att liksom inte, man ska aldrig mixa sensualitet med sexualitet.
Nej. Och så öppnar jag upp. Fritte, har man ett så ljust sinnelag som du står man emot vad som helst. Till och med detta. Grattis. Okej, nu är det en roman om Auschwitz, känner jag här. Eller, det kan vara Treblinka också. Men det är någonting om koncentrationsläger.
Ja, det kan det vara.
Det kan vara någonting... vi har ju pratat om så här, det centraleuropeiska trauman och erfarenheten som är så här. Det är Steve C.M. Sandbergska.
Det är den fattiga Lodz.
Ja, precis.
Therese av Steve C.M. Sandberg. Ja.
Men vad roligt, det är mörkt. Men antingen är det så här någon förintelselitteratur eller så är det någon så här Jordan B. Peterson. Eller något.
Jag är så glad att det än så länge inte har gissat rätt. Det gör mig upprymd.
Oj, det här det är en inbunden bok. Den är tjock. Den är stor. Den är stor. Wow! Ulf Lundell, vardagar 9. Det här är den senaste, eller hur?
De var så här, är du säker på att det är 9 du ska ha? För 8 kom för 2 dagar sedan.
Ja.
Men du har inte den.
Nej.
Det är ändå en lågoddsare att en 50-årig man har fått vardagar.
Och nu ska jag berätta en rolig grej. För det här baksidesfotot är ju taget på Skånegatan. I Stockholm. Ja. Det här är en italiensk restaurang som heter Siciliana som är, det var vår italienska kvarterskrog. Dit vi gick och käkade pizza när vi bodde på Skånegatan.
Ja.
Bara 2 portar bort.
Wow.
Den här klockan som man ser där i mitten av bilden, det är ju då vår gamla klocka. Hannas krogklockan.
Det är din gamla, det är mammas gata.
Ja, verkligen. Så det var ju en extra bonus. Det visste inte du.
Nej, det visste jag inte.
Vad kul. Undrar om Lundell, vad han har för koppling till Skånegatan.
Ja, men det är väl hans idé om, alltså Det är väl Lundells idé om att det är samtidsnavet.
Mm. Precis, bara. Så här, att det är väl, så här, välkommen till 1997,
ja,
Lundell.
Exakt. Han vill ju, han har väl, han sitter ju nere liksom vid Stenshuvud, Sankt-Nationalpark, och försöker ha ett finger i samtiden. Och då tänker han att det är nog från ett kaféstol på Skånegatan man mest har pulsen på Sverige 2023.
Ja. Men jag blir jätteglad för den här.
Har du läst?
Jag har inte läst någon av hans vardagar.
Nej.
Men nu ska jag, det här ska bli sommarens stora läsäventyr.
Jag tror att du kan bara hoppa rakt in i nian.
Det tror jag också. Jag tror att det är liksom self-explanatory.
Ja.
Fan vad roligt. Mm. Det var kul. Jag har ju min Lundell-story då. Kapitel 1.
Ja.
Morsan och farsan köper Öppna landskap LP:n. Vi lyssnar. Vi lyssnar väldigt mycket på den. När jag kysser havet till exempel.
Bästa låten.
Ja.
Det är väl den som jag tänker när jag kysser havet. Omslaget är väl när jag kysser havet.
Ja, jag tänker det.
Naken på stranden.
Han kör omkring i en Chevrolet. Jag vet inte vad han jobbar med. Etc. Men fan vad härligt. Det är kapitel 1. Kapitel 2 är väl att jag läser Jack. Som alla andra typ 17-18-åringar. Tycker det är helt okej. Okay. Alltså inte så att det liksom bara... Jag ramlar inte av stolen.
Nej.
Jag skulle säga att av liksom äldre såna här... så här pojk/gubblitteratur så tycker jag att Gentlemen var betydligt mer, gav mig mer. Det kanske för att den är också, ja men den har de här kvaliteterna som Jack inte har. Jack är ganska mycket hands-on. Det är bara en sån
här... Men inte också att Gentlemen liksom omhuldar det här lite gubbiga eller det här liksom småborgerliga som man ändå gillar, så här myset inomhus. Och...
Ja, men det, man kanske som så här, som ung pojke/man själv dras mer åt det här det lugubra.
Ja, exakt.
För att använda ett östergränsord.
Ja.
Som är ett svenskt ord också. Men att det där, men det är det här mysteriet och de här middagarna och samhällsgardinerna, en någon så här lite så här vind för våg snubbe så där, även om man
snubbla in på Botaniska trädgården i Visby och sno hampa cannabis sativa.
Ja, precis. Men det är väl kapitel 2. Kapitel 3 att jag lyssnar igenom hela poddserien Lundellbunkern som då Johannes Klenell, Tommy Jönsson och Maja Åström gör för ganska många år sedan nu. Det är väl kanske 10-tal i alla fall.
Mm.
Där de lyssnar igenom hela Lundells samlade produktion. Alla hans LP-skivor och pratar om det.
Är det en ironisk podd eller är det en
alltså, jag skulle inte säga att den är ironisk. Jag skulle säga att de tar sig an det uppdraget med liv och lust.
Mm.
Och de har väl liksom... De är väl mer eller mindre Lundell-fans från början, tror jag. Men alla tre är ju intresserade av så här, populärkultur och musik och ja, nutidshistoria.
För när den kom så kom samtidigt ungefär så kom den här My Dad Wrote a Porno. Som är bara skratta åt. Så jag kopplade liksom ihop att det skulle vara nu ska vi liksom dra ner brallorna på den här
brutalisten. Nej, jag tycker inte. Jag tycker att de tog sig an Lundells låtskriveri med respekt ändå. Sen var de inte odelat positiva. De kunde ju skoja om Lundell också såklart. Mm. Men jag tyckte ändå det var första hand var det nog inte ett ironiskt projekt. Men sen då... Så då tror jag började följa Maja Åström på Twitter när Lundellbunkern gjordes.
Mm.
Och nu, klipp till för 2 år sedan när jag flyttade in här, Gröndal i Radhuslängan. Och Maja Åström bor, det är bara 4 portar bort.
Ja, så nu är ni liksom grannar, kompisar.
Mm. Ja.
Har du pratat med henne om Lundellbunkern någon
gång? Hon var ju här på när vi hade fest här om ungefär förleden. När du också var här.
Jag missade henne. Ja. Det var så många andra här.
Ja, ja. Men så att fan, det är jävla fin...
Ja.
Solskenshistoria.
Men jag tycker den här Lundellresan, den är väldigt mycket utkanten av Lundell.
Ja.
Du har ju aldrig riktigt klivit in.
Nej, det är inte alltså jag har ju lyssnat på fasta
ägget. Du har inte hängt på hans svettig Adamsäpple.
Nej, det har jag inte gjort.
Du har suttit längst bak i bussen på väg från Bengtsfors på Folkets Park när Janne Bark kräks i liksom den enda toaletten på bussen. Och Ulf Lundell sitter och försöker komma ihåg memorera telefonnumret till en tjej som är 16 bast och heter Jacqueline. Toran. Egentligen heter hon Jennifer.
Ja. Det är någon av de där namnen.
Ja, det är någon av de namnen. Jag hoppas att det är Jacqueline.
Ja.
Det var inte det, det var Jennifer.
Men sen har jag ett litet appendix. Att jag har alltid haft en crush på den här låten Rom i regnet.
Mm.
som utspelar sig då ännu ett av mina kvarter, det vill säga runt Zinkensdamm i Stockholm där jag har mitt kontor och Tantolunden, som ju också är en del av mitt, har blivit en del av mitt Stockholm nu idag. Men det är någonting med den låten, det är kanske lite banala, alltså han träffar en tjej, de ligger och liksom kär, ja, lite rom och frukt i Tantolunden och sen så har de lite sex och så, och sen så säger de hej då typ. Det är inget speciellt, men det jag tycker hooken där, alltså själva riffet där, alltså rent melodiskt tycker jag den är jättefin, vacker alltså.
Ja, men den är fin.
Ja. Vi kanske går ut på den. Om vi inte har några fler musikaliska referenser i det här avsnittet.
Nej, det får vi se. Jag vill bara skjuta in att jag inte heller, jag har också bara tassat i utkanten av Lundell. Min starkaste Lundell-upplevelse, det är när jag och Thomas Andersson, vi delar lägenhet här i Gröndal och vi har en telefonsvarare där alltid är så spännande att lyssna, och en gång en dag är Lundell på telefonsvararen.
Wow, men då var Thomas i huvudsak journalist.
Thomas jobbade på Nöjesguiden och bokade tid med på intervju med uppe i våningen på Zinkensdamm just, men då.
Wow.
Det är Lundell här, jag sa Thomas Andersson, du kan nå mig på det numret.
Men det är en fin.
Den är fin. Ja. Du, jag har en glad nyhet till.
Ja, berätta.
En riktigt glad nyhet. Ska jag säga.
Vi har fått en ny Patreon.
Ja, vi har fått en ny Patreon.
Yes!
Japp. Per Eriksson.
Wow!
Per Eriksson,
ja. Han är ju då rallyförare från Värmland.
Ja, det är klart.
Det kanske finns någon rallyförare som heter Per Eriksson. Om inte
Per,
det.
Vad fan hette han? Stig Blomqvist fast han var inte från Värmland, han var från Östergötland. Vi har gått igenom de här jävla rallyförarna.
Björn Wallgård,
Roslagen, va?
Ja. Men
Per Eriksson, det finns fler rallyförare som heter Per Eriksson i Värmland än vad det finns killar som heter Anders Barring i hela Sverige.
Ja, det gör det faktiskt. Ja. Men vi ser att han är rallyförare i Värmland. Ja. Från Tösse härad.
Ja. Var hamnar vi då någonstans?
Jag tror att det är någonstans i centrala Värmland. Kanske i Arvika trakten. Jag vet inte. Eller vi droppar härad då.
Men
jag tror att han är från Årjäng faktiskt.
Från Årjäng, lite ner mot Bohuslän till.
Liksom. Ja, det är ju liksom, det är ju västra Värmland. Ja. Det är ju
Värmland väst.
Det är ju ganska nära Norge.
Ja, bra rally.
Ja, men jag tänker Årjäng är ju så här otroligt rallykompatibelt. Men Per Eriksson är ju inte rallyförare på heltid.
Men vad gör han annars då?
Han jobbar på en av de få industrierna som är kvar i Årjäng faktiskt.
Ja, en träindustri då.
Det är det.
Vad bygger de?
De bygger ingenting. Det är ett sågverk. Det mest avancerade sättet de förädlar träet på, det är att de tillverkar limträbalkar.
Jaha.
Ja, så att de...
Det är bra balk som inte slår sig vid temperaturförändringar och fuktförändringar.
Ja, precis. Limträ är ju ett excellent byggnadsmaterial på det sättet. Att det är formstabilt.
Ja. Per har ju själv... fått slåss lite mot företagsledningen för att introducera det här med limträ.
Ja, på det sättet så har han är ju så här self-made på det sättet. Ja. Att han gick ju på den tiden när det fanns tvåårig teknisk. Så gick han den.
Just det. Han är alltså född på 70-talet, tidigt 70-talet.
Eller om det var två- eller treårig teknisk kanske. Tvåårig teknisk.
Ja, tvåårig teknisk.
Så att han...
Det
så här,
tvåårig teknisk. Om man gick det, då kunde man bara bli skolvaktmästare.
Ja, precis. Men Per Eriksson liksom prove them wrong. Ja. Så här, alla... Nej, inte alla. En värmländsk pojk gick hela vägen. Nej, men han började jobba på den här träindustrin då. Eller han hankade sig fram. Han är ju intresserad av bilar också såklart. Jag funderade, ska jag bli bilmäck liksom? Eller sådär. Men så kände han ändå att det fanns någonting annat där ute. Och det var ju den värmländska skogen såklart. Ja. Furan som stod där
doften,
så stolt.
Doften av kåda och trä när man... susar fram genom vägarna mellan Arvika och Årjäng. Den är stark.
Doften av gran som man får när man har en Wunderbaum i sin Volvo 240. Den kände han starkt.
Och så kände han så här, att köra runt med jävla Wunderbaum med grandoft i Värmland.
En doftgran, köra omkring med en doftgran i ett landskap som doftar gran.
Ja,
ja precis. Nej. Det är så här en olfatorisk taftologi.
Olfatorisk taftologi.
Det är nog den första gången kanske i världshistorien som någon har sagt en olfatorisk taftologi.
Ja.
Du förstår vad jag menar?
Ja, jag vet.
Doftmässig alltså.
Ja, jag fattar. Men det är, då måste man hitta, för att det ska funka måste man hitta platser med stark doft.
Mm.
Det är som åker runt med en rapswunderbaum på Österlen.
Ja, exakt.
Eller en skitwunderbaum i Skutskärstrakten.
Ja, precis. Ja.
Jag fattar. Varför det är som inte, varför Per Eriksson ska fatta också.
Ja, precis.
Han är ju inte någon jävla språkvetare. Han är ju liksom Limtrebalks kille och rallyförare.
Men tillbaka till Per Erikssons yrkeskarriär då. Ja. Så började han jobba på den här träindustrin då. Och börjar som så här, som hyvlare och sågare och hyvlare och sådär. Och liksom gör virke och så. Och så småningom då, så går han upp till företagsledningen och berättar om liksom, så här limträ och sådär. Och de känner ju såklart till limträ, men de kanske tänker att men det här är inte för oss. Liksom. Mm. Vi har det bra som vi har det. Men,
lite som facit i Åtvidaberg som inte tyckte att det här digitaliserandet var löjligt. Vi kör mekaniska räknemaskiner.
Men räknemaskiner det har funkat väl.
Mekaniska räknemaskiner kommer bära den här bruksorten i 100 år till.
Precis, och Åtvidaberg har inte allsvenskan 2 år i rad nu, tack. Så att, så att det går nog bra, det går nog tillräckligt bra, tack. Men så började han liksom börja läsa på ganska mycket om limträ. Liksom gjorde studiebesök till Norge till och med och på fabrikerna där och tittade på hur de stora är liksom.
Det var ju också spännande på många sätt. Ja. Dels att få se hur de gjorde limträ.
Ja.
Men också att för första gången i sitt liv vara utomlands.
Ja, precis. Mm. Nej, men alltså Moälven och alla de här stora limträgiganterna liksom. Mm. Så, och sen så började han skissa på en, liksom bara, både på hur man skulle kunna bygga ut fabriken och liksom affärsutveckling och sådär. Så att han blev ju lite grann någon typ av entreprenör fast liksom inom företaget. Och i början så fick han ju liksom inte så mycket för det där. Men sen när de liksom insåg att nu är faktiskt 75% av vår omsättning limträ. Mm. Så då erbjöds han då faktiskt att bli liksom, då kunde han köpa in sig. Så nu äger han 10% av det här företaget och har det ganska bra.
Mm.
Och jobbar inte på golvet längre utan du jobbar med affärsutveckling och alltså produktutveckling.
Roligt att han liksom är så carried away av det här med limträ, att han försöker komma på nya limpapp. varje morgon så jag tänkte på en grej. Limlego.
Vad tror ni om limkeramik?
Limkeramik.
Ja, keramik sitter liksom ihop redan. Ja. Liksom, det är väl själva leran som är själva limmet. Ja.
Du, jag var på bio med frugan nu och då käkade popcorn, limpopcorn. Med sockerlim, alltså det sitter ihop så får stora klamrar. För sorry, jag
skulle kunna ha så här popcorn som isoleringsmaterial i byggnaden.
Du. Det, där tror jag, där har jag något faktiskt. Ja. Jag såg en reportage som de använde popcorn som emballage.
Ja, just det.
Popcorn som emballage, det har jag gjort. Oh, fan alltså. Men limträ, håller med om att det var en jävla grej jag kom med. Ja, ja.
Ja, men det var inte du som kom på limträ.
Du är inte limträt rausig. Nej. Okej, men jag är en jävla bra entreprenör ändå. Ja, du har en bra idé,
En bra idé för det här företaget. Ja. Men det innebär att det som är kul med det här jobbet är att nu är det så att han kan, liksom, helt plötsligt kan han ta en vecka ledigt.
Mm.
Och köra rally.
Mm. Inte billigt.
Nej. För när det är liksom när det svenska rallyt så kör han ju då inte i den här proffsklassen då, utan han kör i någon B-klass eller C-klass, men han är ju ändå, han är semiprofessionell på det sättet att han åker väldigt mycket rallytävlingar.
Vem läser karta?
Det gör hans svåger faktiskt. Vilket är lite kul då. Mm. Benny heter han.
Benny.
Ja. Benny Aronsson faktiskt.
Aronsson.
Benny är ju inte världens bästa kartläsare.
Nej.
Men det är den kartläsaren han har. det som är synd med Benny är att han liksom, hans spatiala intelligens är inte så här jättehög.
Skitdålig kartläsare. Ja,
så att men Per förlitar sig ganska mycket på sina köregenskaper och
Benny är mycket sämre när du kör. Mm. Fan, finns ingen radio på den här bilen. Du har en grej på P4. Jag vill höra Tina Törner just det. Fan, jag vill höra om hon spelar något med
henne.
Helvete Tina Benny, läs kartan. Läs på kartan.
Det är roligt också, att, apropå Tina Törner, att hon är också kartläsare.
Ja. Just det, du ska vara en grej om Tina. Vad har Tina Törner dött? Nej, helvete, då måste vi ringa till Ragnar och grabbarna och beklaga. Inte den Tina Törner. Och finns det en Tina Törner till?
Va? Menar du? Två tina törnar. Det är ju helt sjukt.
Det här världen är ibland för vacker.
Nej, för fan vad det är, alltså, helt sjukt.
Nu minns jag det var. Du kommer ha berättat om när jag var i Norge och upptäckte limträbalk. Det är så den känslan, va. Nästa gång, va? Jag tänkte att man skulle limma ihop två tina törnar. Ja, välkommen ombord Per Eriksson. Oavsett om du kör rally i Värmland eller om du är en poliskonstapel i Åtvidaberg, så är du varmt välkommen ombord som patron till 4 meter. Och om du som lyssnar på det här också vill stötta oss med ett valfri summa per avsnitt, så går in på
patreon.com/4meter.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Du Anders, det har varit något av ett pådrag här i kvarteret.
Här i
Gröndal? Ja. Nej, du vet, jag vann ju på spåret, va? Nej, jag skojar. Nej, men jag skojar. Men,
tänker du på det lite varje dag fortfarande?
Nej, varannan dag.
När det står liksom och hackar lök. Oh, just det,
ja, men ibland så får man en reality check. Fan. Jag gick ju vann på spåret. Alltså, inskriven i historieböckerna. På det sättet. Sjukt. Men det är jag fortfarande glad för. Men det har varit tjuvjakt.
Nej, har det?
Ja. Det har varit en tjuv som är härjat i kvarteret. Alltså det är en riktigt gammaldags tjuv. Det har varit jättemycket cykel- och barnvagnstölder här i föreningen. Det är en stor förening med flera hus, och då finns ett höghus, och längst ner där är ett cykelförråd som man kommer åt på något sätt. Och då har det varit upprepade stölder där, och tjuven har stulit då barnvagnar och cyklar främst. Och massa liksom, allt han har kommit åt. Och då har det
så att, de fuckar med ens liv.
Ja, men lite så. Så snaren har ju liksom så här snörps åt kring den här. Och så att han har ju liksom sett då liksom, att det var en grannkvinna då som såg honom på bargen. Han typ tog tag i hennes glasögon och liksom slängde ifrån henne glasögonen. Det var väldigt så här, det var nästan fysiskt våld. Så. Och så småningom så började folk känna igen honom, och då visade det sig att han bodde här liksom bara två hus bort. På en lägenhet som är skriven på hans mamma. Och då började folk kontakta den hyresvärden, och det visade sig att de vaktmästaren där började till och med släppa in folk i deras cykelrum, så att folk kunde komma och liksom hämta sina cyklar. Alltså, så det var ganska så här uppenbart att det här var liksom en tjuv som bodde i kvarteret, och som hade liksom, ja, men sålde det vidare på Blocket och Facebook Market och så. Och sen kom det fram att han hade liksom inte ett förråd, utan han hade också i grannhusen hade han olika cykelförråd där han liksom ställde barnvagnar och cyklar för någon annat hyreshus som hade hört av sig. Att det står så mycket barnvagnar här nu. Så vi har nästan inga barnfamiljer i det här.
Som man sitter och svarar på Blocket-annonser om sina vagnar.
Och sen så börjar snaran dras åt. Så då är det våra grannar här uppe i huset. De såg deras liksom cykelvagn ligga ute, och Idas gamla elcykel som hade stulit för flera månader sedan, plötsligt låg den ute. Och sen så var det någon som hade fotat honom när han gick med den här elcykeln och gick med cykelvagnen liksom på olika gator här i Gröndal. Så det var som att så här, detektiven allmänheten verkligen jobbade för högtryck. Det var, så här,
var det blåjackor igång också samtidigt, eller var det bara detektiven?
Nej, jag tror ju det var så här att det här är ju då ett mängdbrott för polisen. Att de la inte ner så mycket energi på det här.
Men du sa att snaran började stå. Då såg jag framför mig en ledningscentral på Kungsholmen, där sitter så luttrade kommissarier och liksom ritar olika ringar på en whiteboard.
Nej, men ledningscentralen var ju typ mer liksom grannsamverkan mot brott. Så här frustrerade liksom så här medelklassmänniskor i Gröndal som är sura för att få deras cyklar och barnvagnar bestulna. Vilket man får vara.
Ja. Det är liksom inte frö till en fascistisk milis.
Det är det faktiskt inte. Och jag tycker ju att så här långt har det varit så här ganska befriat från så här lynchmobbstämning. Mm. Men så händer någonting i Kristi Himmelsfärds helgen. För då helt plötsligt så är det någon som ser att på baksidan av huset där han bor så är det någon som reser en stege. Och då visar det sig att det står det 4 civilare där. Mm. Och ska ta sig in, har husrannsakan, alltså har fått godkänt husrannsakan, ska ta sig in i hans lägenhet.
Via balkongen.
Via balkongen. Så då är det ganska så här seriöst.
Nu är det spännande.
Ja. Så de tar sig in där och då visar sig att hans gamla mamma är där och kommer ut i någon sån här morgonrock på balkongen där. Alltså i samband med det här. De tar sig in först på något sätt. Men hon är där och de tar sig in i lägenheten. Och samtidigt så kommer alltså en snubbe på en sån här elskoter cyklar så här nere på gatan. Mm. Och pratar med någon så här, som står utanför där. Och då är det han. Mm. Men de vet inte att det är han. Så när han förstår att det är liksom ett tillslag på gång i hans liksom så här, tjuvgömma helt enkelt, slash lägenhet då. Så drar han iväg på den här elskoten. Men då är det så här, först en granne som bor här två portar bort som ser honom komma där och börjar skrika.
Där är han,
det är han. Och så står det våra andra grannar uppe i höghuset på 9:e våningen och skriker, det är han. Så han cyklar, som du tänker dig, på gatan här framför. Och så cyklar han ner där vid backen ner mot parkeringen. Och där nere så är det då ytterligare 2-3 civilare som ska precis backa ut med sin bil. Och då hör de det här och rusar ut och tacklar ner honom. Så att han flyger i asfalten och liksom förser honom med handfängsel och sätter honom i en civil bil. Och nu är han fast. Och då var det
boven är fast.
Men sen vet jag inte om det kanske fanns lite ytterligare skäl för dem att göra hans husrannsakan, om det var lite starkare grejer också, det vet jag ingenting om. Så.
För de här häleriverksamheten kanske bara är toppen på ett
isberg. Ja, precis. Men det var ju, nu var inte vi hemma, men det var ett jäkla drama.
Men någon har berättat att det är väldigt bra för dig.
Ja, jag har fått det från i alla fall från en av hästens munnar. Ja. Men det är lite spännande, men det är ju så här, det är lite frustrerande när det liksom går omkring en mängd brottsling.
Ja.
Det är inte så att det liksom fara för liksom liv och lem. Så det är inte så här långt från någon som är hotfull eller pedofili eller gängskjutningar, men ändå någon som är liksom skapar lite så här oro i paradiset liksom.
För det här är ju ett paradis.
Ja, men det är det väl på många sätt. Det är väldigt en mysig närförort kan man säga. Det är liksom väldigt problemfritt annars. Men just det där liksom, när det är upprepat inbrott och folk börjar säga, men det blir ju ändå liksom ett problem för folk. När man får så här stulevagnar för typ, du vet, 12 000 stulna. Och sen så, folk är ju försäkrade. Men det blir ett jäkla meck liksom.
Otryggt.
Ja, men lite
men,
så.
Men det är väldigt mest detektiv Blomqvist, eller Knyckerts. Det är ju den nivån liksom. I att det här är ju liksom plotten till en barndäckare på något sätt. Så länge man inte blandar in amfetamin eller... allt som följer missbrukets spår.
Precis. Ja. Men jag har ingen aning om det här, vad som driver den här killen liksom. Om det är att han har ett missbruk i botten eller om han är spelskulder eller om han liksom bara är en tjuv liksom. Så. Jag vet inte om det finns för tjuvar liksom. Som är bara tjuvar liksom.
Det finns en kanadensisk jävligt bra kriminalförfattare som heter Gilles Blunt. Känner du till honom?
Nej.
Han skriver liksom, jag tror hans stad är Calgary. Och det är vinter och kallt. Och då skriver man en klassisk inbrottstjuv som lever på att stjäla. Han har fru och barn. Ja, men han kollar upp villor, här är ingen hemma, då går in och tar något. Och sen så råkar han på en mycket värre tjuv som också råkar vara där samtidigt och blir mördad. Och så det är mordet. Skitbra bok.
Ja, vem blir mördad?
Den är snälla tjuv.
Ja, okay.
Men han är liksom en klassisk, ingen missbruk. Kanske dricker lite för mycket alkohol ibland, så här. Man sköter sitt och ser till att barnen får fredagsmys och åker runt i en husbil som man också tar ungarna på semester. Men så gör han ett bryt då.
Han är Calgary's Lupin.
Ja.
Kanske inte lika gentlemanaktig. Ja,
Lupin är väldigt gentlemanmässig.
Alltså. Ja. Men finns det någon bättre gentlemanatjuv än Lupin? Eller är det
han är väl gentlemanatjuven, för att jag menar... kriminellen Knyckerts är ju mer, för henne är det en lek.
Ja, just hela tiden.
Men Lupin, och sen så tänker jag, Ville Vessla men han är ju antagonist.
Ja.
Lupin är ju protagonist.
Precis. Ja, nej, men Ville Vessla är väl liksom, men det är inte så att man hatar Ville Vessla, men man kan ju känna en viss fara.
Ja, ja, han skulle kunna dra, han drar ju ibland revolver.
Ja. Mm.
I dimman i London. Ja. Så plötsligt är det på knivskarpa skor.
Ja.
Och en revolver som tittar fram. Då vet man att det är Ville Vessla.
Vet du vad? Jag ryser alltså. Ja.
Jag håller ju på med en ny Knyckersbok som ligger rätt nära den här.
Vilka av dem?
Den åttonde. Den heter Familjen Knyckers.
Alltså väl ligger nära
den här storyn.
Okej, okay, wow. Ja, berätta.
Men för då, det handlar ju om en community.
Om den glömska papegojan.
Ja. Ja. Jag vet inte om den kommer heta den glömska papegojan. Men någonting med papegoja blir det.
Ja.
Men den börjar med att just för att alla människor som bor i familjen Knyckerts stad, det är ju som Gröndal med en bov.
Mm.
Och det är Knyckerts.
Ja.
Och nu börjar boken med att kriminellen bryter sig in i Gullan Rubins Glitter och Gull, som är guldsmedsaffären i stan, och gör ett nattligt bryt där. Och blir skrämd när hon är där. Hon blir mörkrädd. Det är läskigt och lite ödsligt där. Och sen ser hon någon som skriker utanför. Ta fast tjuven, ta fast tjuven. Det ser ut som en stor jävla fågel som flyger runt. Så hon kastar sig iväg ut och hem. Och sen så, på morgonen vaknar hon och polisman kommer förbi. Hon pratar med kriminellen. Och hon har tagit sovmorgon, för hon har varit uppe hela natten.
Mm.
Och han frågar, har du varit ute och busat en natt? Eller? Ja. Nej, absolut inte, säger hon. Och gömmer handen under huvudkudden och lägger fingrarna i kors. Nej. Jag har ett tråkigt besked. Så berättar han att en gammal släkting till familjen Knyckers har dött. Och att kriminellen har fått ärva något. Och då är det en papegoja hon har fått ärva.
Fascinerande.
Ja, som heter Dejan.
Ja.
släktingen heter Bojan och papegojan heter Dejan.
Ja.
Men sen säger han så här, jag måste iväg på ett litet jobb. Mm. Det har varit inschack på Gullan Rubins Glitter och Gull i natt.
Mm.
Och jag ska tillbaka lite så knipa. Jag ska knipa den fulingen som gjorde det. Jag får kriminell ont i magen, får vill absolut inte bli knipen. Så säger han så här, jag har en plan, säger han. För har ni hört uttrycket, brottslingen återvänder alltid till brottsplatsen? Nej, det har vi inte hört, säger mamma Fia. Vem är så jävla dum som gör det?
Mm.
Jo, men den här brottslingen glömde en liten ryggsäck full med lullull. Så jag tänker att om den fulingen kommer tillbaka så ligger jag och smyger in och tar honom eller henne, säger mamma Fia, om det är en tjej.
Mm.
Ja, så, och på det är så fruktansvärt. Sen så rymmer papegojan.
Mm.
Och flaxar in till stan och flyger raka vägen till Gullan Rubins Glitter och Gull.
Mm.
Och då kommer ju Gullan Rubin själv utrusande och hugger mamma Fia och kriminellen och säger, här har vi har dem. Och Paul kommer ut. Vad gör du? Ja, men du sa ju själv att brottslingen alltid återkommer till brottsplatsen. Mm. Här är de!
Mm.
Paul bara, men det där är mina grannar. Släpp dem, Gullan.
men vem är det som är i den riktiga historien som är lika så här aningslös som polisman då?
Det är du. Nej, men det är klart att ingen är så jävla kork. Alltså. Men det är kanske att det är den här vänligheten som du beskriver, att det här är inte fröet till en fascistisk milisgrupp. Om det hade skett i Tullinge då hade ju folk beväpnat sig med plankor med spikar i. Men det här är ju liksom vänstermedelklass med god ekonomi som inte vill att deras tulevagnar ska försvinna. Det är det. Liksom. Det är väldigt långt till. Alltså, de hoppas ju att den här killen inte gjorde illa sen när han blev avtacklad ifrån skoten och att han får en bra rehabilitering. Och,
precis, ja.
Och sen så kanske de kommer till och med hälsa på honom i centrum. När han
kommer det vara så här att sen när han kommer ut igen att liksom folk kommer komma med en tårta? Så. Välkommen tillbaka.
Det har inte varit så likt sen du.
Nej.
Sen du försvann.
Det var liksom så här, spänningen har försvunnit på något sätt. Nej, men jag tycker det är fascinerande. Liksom. Nu är det på en sån här nivå som är lite sådär. Ja, men det är inte riktigt Knyckersnivå, men det är typ sådär. Det är väl väldigt sådär småstadsaktigt sådär.
Mm.
Men det är ändå lite kittlande när det kommer nära en sådär.
Ja, jag vill förstå. Jag bodde grannar med en sån där småtjuv. Som hade tjuvgömma i, det var på Södermalm, men jag bodde i en etta. Alltså. Åström hette han.
Mm.
Han var opiatmissbrukare efter att han blivit felopererad. De skulle operera bukspottkörteln, men han blev felopererad så att han fick sådana smärtor så han var tvungen att börja med opiater. Nu var han tungt nere i morfinet. Men han pysslade mycket med skrot och sådär.
Mm.
Men då kunde man ibland en gång när jag kom ut från porten så var det en kille med machete där. Uh-huh. Vet, så här, för det är...
Men det var inte han?
Nej, det var någon polare som skulle in och liksom kursa den där macheten, se vad han kunde få.
Ja, okej.
Han skulle inte hugga ihjäl mig.
Nej, precis. Men det är, så här, det är också så här. Det också finns en skön nivå av avslappning där man så här, när någon står med machete utanför en sport så vet man, liksom, tänker man i första hand inte att det här är en galning som ska liksom, mörda en massmördare, utan det är någon som ska kursa liksom, en machete.
Exakt. Men också att man är så här så jävla så här, trevlig som man bara, hej, hej, säger jag, och ja. Går så här. För att jag vill ju inte syna. Det rimliga är att säga, vad fan står du med machete?
Ja, precis.
Du är ju blandningsbrukare, det ser jag. Ja. Men blandningsbrukare med machete, det är farligt. Göm den.
Ja. Men kanske liksom, jaha, ska du in till Åström eller?
Mm.
Ja. Heter han Åström?
Åström, ja.
Ja. Det är ju roligt för att Maja Åström,
det kan ju vara den.
Min granne då som är radiojournalist.
Han heter inte Maja förrän.
Eller hon.
Men han rökte nog en del Maja.
Ja, okej. Okay. Så det var inte bara opiater utan det var också cannabinoider.
Allt som tar bort verkligheten tror jag. Mm.
Sniffa.
Men sen så brann lägenheten upp för han, de stängde av strömmen för honom. Då skulle han hålla värme med värmeljus. Då så var han vräkt.
Hur påverkade det dig?
Det påverkade inte mig.
Nej, elden spred sig inte.
Nej, det var lägenheten. Men det var ett stenhus och brandkåren var där snabbt. Och så. Ja. Men sen då tältade han på Fåfängan som ligger mitt emot. Mm. För han hade ju fortfarande, liksom, folk kom ju dit.
Och var det där gamla huset som låg, lite kulturbyggnad som låg lite för sig själv?
Ja, precis. Som ligger nere vid Londonviadukten.
Vad heter det? Har du något namn? Det
ja, Kvastmakarbacken 1. Men fan heter kvarteret vet jag inte. Men däremot att Fågelström har skrivit en hel bokserie om det huset. Så här, Revoltörerna. Det handlar om...
Alltså en parallellserie till staden?
Ja, en senare tror jag.
Ja.
Men det handlar om trångboddheten i Stockholm runt förra sekelskiftet.
Men det där huset är ju liksom ett hus som skulle kunna förekomma i så här Karl-Bertil Jonssons julafton. Mm. Alltså så här, kan knacka det på de gissnaste portarna. Mm.
Det är väldigt så. Det ligger liksom lite på en höjd och det är lönnar runt omkring. Det är väldigt, och så alltså järngrind också upp från Londonviadukten.
Men var det någon privat hyresvärd som hade det då?
Stadsholmen.
Det var Stadsholmen, just det, som har alla gamla kulturbyggnader i Stockholm.
Det var kanske deras minst mysiga objekt. Så att säga.
Ja, men det är ju ändå, när man går förbi, det är ju ändå mysigt.
Jo, det ger en mysig vibb, men när man är där så är det bara till, framför har du Londonviadukten och Saltsjöbanan, och sen har du liksom det här vita huset ner mot Danvikstull. Mm. Bakom var det ett stort bussgarage. Nu är det ju nybyggnation.
Just det.
Just det.
Kanske får en helt ny... Det får en helt ny kontext nu med alla de här nybyggarna.
Det var otroligt att vi skulle försöka byta den här lägenheten. Det var helt hopplöst. Ingen ville bo där.
Okay.
Det var väldigt mycket så att man skulle gå genom ganska mörka kvarter innan man kom dit. Så att det var som liksom julafton för överfallsbrottslingar.
Det var när du satte dig in i gengastaxin och sa, kör till slumkvarteren. Så tittade taxichauffören på det som om det var, han hade att göra med en taxirånare. Men din ärliga uppsyn och städade yttre räddade dig.
En jävla rolig detalj att när man gick ut på Kvastmakarbacken och tittade ut över vattnet så såg man Prins Eugens och Valdemarsudde ganska tydligt.
Shit, så det är liksom en lucka i topografin där.
Exakt.
Ja, fan vad häftigt.
Om man går till Valdemarsudde så kan man ibland i samlingen av Prins Eugens egna målningar se en målning som föreställer Kvastmakarbacken.
Just det huset?
Det är eller väldigt speciell. Det är egentligen backen upp för det var fler små kåkar där.
Liksom. Okay,
Och då har det måste ju vara så att prins Eugen har stått på sin altan och tittat över och tänkt att undrar hur det är där. Och att någon kör över honom och tar med sig ett antal livvakter kan tänka mig. Och så suttit där och målat. Liksom.
Men jag tänker inte att han behövde livvakter. Han hade en chaufför bara.
Han var så skön.
Nej men alltså jag tänkte att man jobbade inte livvakt på den tiden.
Nej det är sant.
Jag tänkte att han hade sin chaufför.
Ja.
Och chauffören var liksom livvakt, betjänt, chaufför, liksom allt i allo. Så här. Mm. Fluffer.
Mm. Var han gay?
Nej, jag tror inte det. Men det låter osagt. Men jag tänker så här...
Har vi aldrig gift?
Mål, nej, han kanske var gay då.
Min bästa kompis med Carl Gerhard.
Ja, det också. Mm. Mm. Kände han också Eugen Jansson?
Det gjorde han säkert. Ja. Det var ju samma style.
Ja, liksom. Okej.
Okay. Vet att han hade... Under andra världskriget så fanns det någon grupp i Stockholm som kallades för Juntan.
Mm.
Som var ett gäng som förberedde den svenska starten för den svenska motståndsrörelsen. Mm. Och de var väldigt oroliga för Karl Gerhards skull. Eftersom han hade skrivit när den så de liksom han var en väldigt tajt del av det där. De var rädda att han skulle råka illa ut om tyskarna annekterade Sverige också. Eller ockuperade Sverige. Så att han var ju brinnande antinazist. Till skillnad från sin bror som var lite, Gustav V då, som var lite smånasse.
Mm. Just det, det är ju intressant. Just hur, liksom, hur olika... Alltså det, liksom, det politiska kan falla inom en familj.
Mm.
Det var som med mina släktingar i USA, avlägsna. Det var min mammas kusin bodde i Kalifornien med sin familj. Och då, halva familjen var demokrat, halva var republikan. Mm. Det var liksom delat mitt i familjen. Så.
Vet man vad det berodde på?
Alltså dels var den en ekonomisk... Alltså för att min mammas kusin, hon var uppväxt i ganska enkla förhållanden.
Mm.
Alltså av då svensk och norsk ättlingar. Så hon växte upp på i Santa Barbara i ett litet liksom så här putsat hus i arbetarkvarteren. Jättepittoreskt.
Mm.
Men där min mormors syster bodde då tills hon dog i princip. Otroligt mysigt. Men enkla förhållanden. Och hennes man då kom från en tid... Alltså, kom från pengar. Mm. Jag tror att han hade någon tidning uppe i Spokane, Oregon.
Mm.
Jag tror att han kanske var liksom avlägsen släkting till någon författare som skrev en väldigt berömd dikt om baseball. Känner du till den? Mm. Det är någon som... Kelsey at the Bat heter den, tror jag. Det handlar om en slagman. Alltså den är där, det är en del av den liksom amerikanska kulturkanonen. Mm. Så att jag tror att han kom från lite pengar och det var nog mest det, tror jag.
Så det blev, där blev det någon slags... Mm.
Och sen så hade de två söner och två döttrar. Och en son blev redovisningskonsult och en son blev homosexuell konstnär.
Mm.
Då... Gissa vilken som var demokrat.
Ja, jag gissar, såklart det är redovisningskonsulten som man är libertarian.
Nej. Nej, men det var det, men båda är väldigt trevliga. Bob och Doug som de heter.
Heter de Bob och Doug?
Ja, eller de heter Robert och Douglas, men de kallas för Bob och Doug.
Ja. Vem är bögen?
Det är Douglas.
Mm. Och så Robbie konsult, Doug konstnär.
Men så att det är om dem, det är om den familjen, men det är som det var precis, det gick rakt genom familjen. Och på den tiden på 80- och 90-talet var inte det någon jättegrej. Alltså, det är klart att folk kanske hade åsikter om Reagan eller sådär, men det var inte så stor grej som det har blivit nu.
Nej, nu är det helt galet.
Ja, nu är det helt galet.
Men det är så galet så att om vi som svenska vanligast träffar en amerikansk republikan, då blir vi besvärade.
Ja.
Det är liksom...
Ja, men lite som en tanke på, jag menar alltså deras... Just med tanke på att republikanska partiet har liksom så helhjärtat stött Trump, så blir det som ett knasparti.
Ja.
Liksom. Det blir ju inte så här på... Under Reagans tid så tyckte man att ja, men det var ju liksom väldigt konservativt. Mm. Men det var ändå ett riktigt parti. Liksom.
Ja, nu är det mer... Nu drar det mer mot Berlusconi knasbolleri.
Ja, liksom. Men lite så. Lite så.
Men en bekant eller kompis till mig som heter Lotta, hon har sitt ursprung på Kuba.
Mm.
Och hon bor i Sverige, men hon skulle åka till New York nu med sin dotter och hälsa på en kär släkting som hon inte träffat på väldigt länge och kom dit och bodde där. Den släktingen var ju tok-Trump-anhängare.
Ah.
Vilket funkar på något sätt på, när man har Atlanten emellan sig, men när hon skulle bo där hemma, det blir ju en annan grej på något sätt. För Lotta är ju inte Trump-anhängare, kan
nej,
man säga.
Nej. Hon är snarare Castro-anhängare.
Nej, men hon är en Norsi-anhängare.
Ja. En Norsi förresten.
Ja.
Bor i Gröndal.
Nej.
Ja. Det kanske är hemligt. Men inte så hemligt, tänker jag. Det är, alltså, det är inte så att någon som lyssnar på den här podden liksom, tänker att aha. Men apropå hur vänster är i Gröndal.
Både Norsk i Sara Stridsberg och Fritte Fritzson.
Ja.
Du balanserar ju lite mot mitten.
Jag är tokhög jämfört med de två.
Det är du verkligen. Ruggigt höger. Du, vad händer nu då?
Nu ska du och jag gå ut och fira min födelsedag. Vi ska ta en starkölslunch.
Wow.
Ja.
Häftigt.
På lokal.
Här i Gröndal.
Jag tänkte det. Om du har lust att välja mellan, alltså antingen då pizzeria grill eller indiskt eller någon typ av lite hak.
Mm.
Om du kan tänka dig någon av de tre, så tar vi Gröndal.
Ja.
Sen finns det ju Kina-buffén borta vid Liljeholmen också.
Nej. Vi kör Gröndal.
Vi kör Gröndal.
Det är mycket mysigare.
Men så kanske det blir en liten minirapport i nästa avsnitt om hur min födelsedag förlöpte.
Ja.
Hur fulla de här två farbröderna blev på den lunchen.
Jag ska på Dramaten ikväll.
Wow.
Så jag måste nog hålla mig lite försiktig.
Vad ska vi se?
Vi ska se en monolog, Ex Humana, va? Med Lena Endre.
Wow, häftigt. Men det är en rapport från det också kanske?
Jag ska gå dit med min fru och min syrra och hennes man. Så det blir en jävligt trevlig kväll.
Kul, vad trevligt.
Vi ska på lokal innan också.
Double date. Men vad ska ni gå innan då?
Vi ska gå på ett ställe som heter Schmack som ligger på Nybrogatan. Som är ett typ centraleuropeiskt hipsterkök. Schmack.
Fan, vad spännande.
Schmatz. Känner du till det?
Nej, men det låter jiddisch.
Mm. Ja,
är det jiddisch?
Ja, det är centraleuropeiskt hipster. Det är jiddisch.
Finns det någon hipster som man älskar mer än den centraleuropeiska hipstern?
Verkligen inte.
Ja,
Isaac Singer hipstern.
Mm. Mm. Men har liksom den centraleuropeiska hipstern sitt epicentrum i Brno? Skulle du säga.
Var ligger Brno?
I Tjeckien. Det är ju Tjeckiens andra stad. Brunn heter det på under den gamla tyska tiden.
Ja. Jag har ju en rätt känd centraleuropeisk hipstersläkting som heter Bogdan Schüber. Känner du till honom?
Ja,
Bogdan och Karina.
Han är ju konstnär.
Ja, konstnär och skådis och regissör. Så. Mm. Han kommer ju från Katowice.
Ah, det är också det är bra. Det är en bra. Kanske inte, jo, men det kanske inte är bättre än... den är ju, Katowice är ju en gammal industristad. Ja. Till skillnad från Krakow som är mer kulturstad. Ja.
Men Polen går bort på ett sätt för de är så jävla antisemitiska där. Så
ja.
Det funkar inte riktigt.
Till skillnad från tjeckerna som himla softa.
Nej, för jag tänkte så här, när det blir fred i Ukraina så flyttar vi hipstercentret till Lviv.
Ja, Lviv är bra. Ja, men,
många DJ-kollektiv kommer att bosätta sig i Lviv. Tror jag.
Men Lviv är en strong contender tycker jag. Men tills vidare, Brno.
Okay.
Känd för ölen Star Brno till exempel, som du kanske har hört talas om.
Har jag säkert.
Ja. Du, vi får se vad de har för tjeckisk öl på pizzerian. Tuborg, ja, det är tjeckisk. Tuborg, vill du ha?
Men jag kommer att vilja gå till ett ställe där man kan få en Kingfisher.
Då blir det indiskt.
Ja.
Tack för idag.
Tack själv.
Hej.
Hej.
Svarta skor värms jag än av det du gav och det du tog. På hyllan under spegeln där står din läppglans kvar. Buteljen ligger tom i regnet där våta löven far. Där våta löven far.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.